varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt.
Hej och varmt välkomna till dagens poddavsnitt som gästas av ingen mindre än Veronica Veve Jäderlund. Hej Veve!
Hej Angelica!
Vad kul att ha med dig igen, får jag ju säga.
Jättekul att vara tillbaks. Nu kan ju, okay, det är lite, ibland lyssnar jag faktiskt på intervjuer med mig själv för att säga, okay, hur gick det, vad sa jag, så. Men nu är det ju ett avsnitt som jag inte kommer kunna lyssna på utan podden. Ifall jag inte lyssnar på mig själv. Vi får se hur det går. Ah, ja, jag är glad att vara tillbaka i alla fall.
Jag är supernöjd med det avsnittet, så jag tycker att du ska lyssna verkligen. Hörru du, vi tänkte ju, vi har en liten plan med dagens samtal. Vill du berätta?
Ja, alltså, vi har ju pratat några gånger, både i podd av form, men också att vi terroriserar varandra i DMs på Instagram och Messenger. Och just det här kollega. Det kan bli så otroligt ensamt som egenföretagare, och det är skönt att ha någon att bolla med. Och jag har ju en partner som är jättestöttande, men han är ju inte egenföretagare, han är inte verksam i yogabranschen och han älskar mig och vill lyssna, men han har ingen aning. Så det är så skönt och liksom att vi är verksamma i samma bransch, vi har olika styrkor, och att kunna liksom bolla med varandra. Och eftersom vi båda gillar poddande så tänkte vi att men vi bollar med varandra i poddform för att dels göra som vi gör, både yogaprenör, yoga där rummet, som personer som vi är, att vi vill liksom inspirera till att ta hjälp av kollegor, men också bara mänsklifiera lite. Att så här, vi är företagare, men det kommer tvivel, det kommer frustration, det kommer knutar som vi inte kan lösa på egen kammare. Så det är typ syftet, skulle jag säga.
Och jag är med dig på det, vilket tur.
Bra.
Det blir bättre samtal när vi är på samma. Jag tycker att det känns jätteroligt i och med att vi på många sätt och vis jobbar med samma saker eller går i utkanten av varandra, men ändå är både lika och väldigt olika som personer och sättet att driva det på. Så att jag är supertaggad för detta. Och jag är lite taggad för ämnet som vi till slut har enats lite kring. Det finns nämligen väldigt mycket saker vi skulle kunna prata om. Men vi har lite grann landat i när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Ska vi börja på din sida, i och med att du har varit väldigt öppenhjärtlig och delat med dig i sociala medier om en yogalärarutbildning som inte blev riktigt som du har tänkt dig, fast ändå blev ganska bra.
Ja, precis. I höst så skulle jag har ju varit mammaledig första halvåret år. Och sen så i höst så skulle jag ha en 100 timmars yogalärarutbildning och en 200 timmars yogalärarutbildning. Och den 100 timmar skulle vi hålla i Västerås. Och då var det min fantastiska kollega Denise som jag skulle ta in. Och hon skulle hålla 2-3 helger. Jag skulle hålla 1-3 helger. Och det blev bara en anmäld. Och den här utbildningen skulle vara i... det är så mycket månader och dagar. Jag tror oktober skulle den börja. Så det är 2 månader kvar. Eller det var det när jag tog det här beslutet att vi ställer in. Och vet, innan, jag vet inte hur det är med dig Angelica, men för mig så känns det så tydligt när beslutet är taget.
Jag
är liksom, så här, jag vet ju vad jag vill. Jag har en sån stark känsla av min inre kompass, av min magkänsla, av min sanning. Men det är någonting, vi kan kalla det egot, vi kan kalla det vad som helst, som så här, nej men vi ska nog, nej men jag kan nog, nej men det är nog inte, men jo, det är så tydligt i mig vad som ska ske. Allting behöver bara linjera för att agera på det beslutet som redan är taget i kroppen liksom. Så då pratade jag med studion, jag pratade med Denise, vi skulle vara på Utopia Yoga Studio tror jag att de heter, med Jerica som driver den. Och sen så pratade jag med hon som var anmäld och sa det att tyvärr, det är 2 månader kvar och visst, vi skulle kunna, nu öser vi på, vi liksom kör en annan typ av marknadsföring, men nej, jag har inte med Otto hemma, med min energinivå som den är, jag har inte ork, lust, möjlighet att liksom ösa på den, så vi valde att ställa in. Och Jerica, studioägaren, hon var helt förstående, Denise också helt förstående, hon den som var anmäld, liksom jättetråkigt, men ja, och då liksom jag, okay, det här är de andra som går, vill du gå i höst och skulle rekommendera en annan utbildning, men kan du vänta till våren så kommer en annan 100, annars 200, liksom man får ju lösa det. Så, men det känns också jävla skönt, alltså jättetråkigt att det inte blir av, men skönt att säga, ja, som du sa, det blev inte som tänkt, men det blev bra ändå.
Nu kommer ju massa följdfrågor här från mig då. Vi grottar ner oss lite grann. Hade ni några, jag blir ju praktisk. Hade ni liksom avtalat innan vad som kunde hända om ni behövde ställa in? Hade ni något sånt er emellan? Yogastudion, Denise, stod det i köpevillkoren?
Angelica, vi hade inga köpevillkor. Det var, jag skrev på Messenger, tja! Denise har pratat med dig, Jörg, kan vara oss. Gud vad kul! Vad tänker du som pris? Jag vet inte, vi kom överens om hyra.
Skitbra!
Det var det!
Okej, men då är ju du som kanske 99% av alla andra som driver såna här utbildningar och studios och så. Så att det är liksom inget ont om det. Det jag tänker när jag utbildar och coachar, det är ju att det ska finnas avtal. Och det avtalet behöver liksom inte låta så läskigt som avtal låter, som att det ska sitta en jurist med i rummet. Utan bara... Jag brukar säga att man pratar ihop sig, kanske via Messenger, bara funkar det här? Och sen så, okej, men du, vi skriver ner vad vi har kommit överens om. Alltså kanske till och med Messenger, och liksom bara spara det så att man kan gå tillbaka till det. För att vad som händer, nu är det 2 månader kvar, det är liksom ingenting sånt. Men om man tänker att jag har drivit studio i 10 år, så är det liksom en yogalärarutbildning, så att vara eller icke vara, det kan ju verkligen skälpa eller hjälpa min budget för ett helt år, helt enkelt.
Ja, och det var också därför jag ville vara ute i så god tid, för att de skulle hinna liksom, att så här, några dagar, för det är också berättat i yogalärarummet att någon hade bokat, alltså som var anmäld som deltagare till en utbildning, hade bokat tåg, hade bokat boende och sen typ 2 dagar innan, när den är inställd. Alltså det går ju i taket. Så det kändes ju schysstare mot alla. Men det känns ju inte schysst att ställa in mot studion, just eftersom det är ju pengar som de hade räknat med att få in. Men jag kan ju bara liksom vara där. Jag var på ett annat ställe i Stockholm. Där tar de 5% i bokningsavgift, eller de har en viss bokningsavgift, och den får man inte tillbaks. Och hade det varit så att, alltså det rekommenderar alla studier att göra. Just för att, och att göra någon slags avtal, för jag förstår att som studie står man där och bara väntar, jag hade räknat med att få in den här summan. Så att man måste tänka smart, absolut, jag håller helt med dig.
Jo, men och jag bara berättar det, för nu vart det ju jättebra, så det är inga konstigheter kring det. Men om man tänker hur man gör om det till nästa gång, i och med att det här kan ju hända alla. Jag har ställt in hur många utbildningar som helst och workshops och annat, för det är en del av företagandet. Att det är inte ett misslyckande, utan man har sitt sätt att driva företaget, och ibland måste man chansa, eller ganska ofta. Men då gäller det att liksom bygga upp då, hur gör man när det här inte blir av, eller hur gör man för att ställa in, och vad är okej tidslimit där, och så vidare och så vidare. Mm. Och det där med att ha en bokningsavgift, det tycker jag är strålande. Det är ju verkligen ett sätt att liksom, det blir lite mer konkretiserat också, i och med att det finns en del yogalärare som kanske är så här, jag skulle vilja ha en workshop den där dagen, och sen glömmer de det liksom. Men jag har jobbat med en studio som höll på med bokningsavgifter där personen i fråga inte kunde liksom hantera det riktigt heller, så det liksom kom extra, och så visste man inte om det var avdraget eller det var betalt eller det var si eller det var så. Jag är lite för det här, kanske att man istället skriver ett avtal i så fall, att när du gör den här bokningen, så oavsett vad så kommer den här summan behöva betalas kanske. Och så blir det ändå en slutfaktura då, som blir antingen på hela beloppet eller på avbokningsbeloppet eller något. Jag säger inte att det finns något rätt eller fel, men om man vill minska på sin administration, så kan man tänka på att just det här med bokningsavgifter, det medför ju nästan till dubbelt så mycket administration. Det tycker jag att vi ska vara försiktiga med.
Smart, jättesmart.
Ja. Så tänk lite på den biten. Men för följdfråga nummer 2. Du gjorde ett väldigt fint inlägg i sociala medier om just det här att du ställde in utbildningen och gav liksom tankarna på det, lite det du berättar nu. Kan du bara ta med oss med på varför du valde att posta det, och var det självklart att posta om det?
Ja, alltså först... Jag vet inte hur det är för dig eller för andra, men absolut. Så en del av det här känslo, kaoset som följer, eller jag ska inte säga kaos, nej, men en del av känslorna som kommer när jag insåg att vi behöver ställa in, jag vill ställa in, det är shit, tänk om de får reda på det här, de kommer tycka att jag är sämst, jag, fan vad misslyckad jag är, vilken oseriös utbildare jag är, tänk om de får veta det här, så tror de att jag kommer ställa in alla följande, då kommer ingen vilja våga boka för jag kanske ställer in, och då kommer inte jag få hyra någonstans på någon studio för jag kommer ställa in, och då, du vet, alla de här tankarna. Och så sitter jag med dem och så här, okej, så tar jag liksom varje tanke för sig. Vad misslyckad jag är? Nej, jag är inte misslyckad, sånt här händer. Vad är det som har hjälpt mig att inse att det här är ett misslyckande? Det är att jag själv delar om det, för då försvinner skammen ganska snabbt för mig, för min del. Och att jag ser att det också händer andra. Okej, att vara med och dela sånt här, dela, mänsklifiera sociala medier, bidrar till en annan typ av stämning. Så jag känner ingen skam över det här. Jag tycker inte att det här är pinsamt. Jag vet att när jag delar sårbart och mänskligt och liksom nyanserat, så brukar folk svara på det. Det handlar inte så mycket om min bekräftelse. Det handlar mer om att jag ser att det landar hos andra människor. Okej, därför delar jag det.
Ja, jag tycker att det är jättefint. Jag tror, jag har liksom reflekterat ganska mycket själv över det här, vilken bild man ger och vad man delar med sig och så vidare. För jag tycker att det är en svår balansgång. Det är en väldigt, väldigt svår balansgång vart man befinner sig någonstans. Och jag har upptäckt för min egen del, just eftersom det måste landa i en själv, att jag kan känna att sociala medier blir fortfarande ganska platt. Det, liksom, det blir en bild, en text, en caption som liksom talar, som ju såklart går att tolka och så vidare. Nu pratar jag inte om ditt inlägg per se, utan bara när jag själv ska posta. Men däremot i podden, när jag får utveckla och vända och vrida på saker och ting och så, så känner jag att här skulle jag absolut kunna dela bredare perspektiv. För att jag får vara med. Det är fortfarande ganska mycket envägskommunikation till lyssnarna såklart. Men jag kan ändå jag kan måla ut det lite mer. Mm. Så att, där har jag bottnat lite grann i att jag gärna bjuder på mycket mer i podden än vad jag gör i sociala medier, och kan på så sätt liksom visa båda delarna, eller vad man ska säga. Så jag tror att...
Absolut, att vi har ju liksom, det finns ju inga teckenbegränsningar i en podd. Det jag tycker, för jag delade det i mitt Instagramflöde, men jag delade det också i yogalärarrummet. Och då tycker jag att det fina där är ju just kommunikationen som blir. Att andra säger, åh gud vad skönt, eller jag känner mig inte... Så, och den är ju lite svår tycker jag att få i podd. För här är det ju liksom, nu pratar ju du och jag med varandra, men annars är det ju prata in en mic liksom. Jag tänker jag också mycket på hur det delas, eller både hur det delas i stort, men också hur jag delar, för att det känns, och det här förstår jag är till följd av att mina föräldrar är väldigt hårda. Det var inte, man fick inte riktigt gnälla, så jag förstår ju att det här kommer från min conditioning, alltså hur jag är formad som barn. Gnäll inte, bara bit ihop. Men jag kan tycka att det, för mig är det viktigt att det inte blir en martyrpost. En tyck synd om mig post. Mm. Utan, men samtidigt så vill jag inte heller, allting är bra, för så här, det var jobbigt. Mm. Och det var inte kul, och det är klart att allt det här kom. Men att kunna dela utan att det blir liksom, ja, martyrskap. Eller det var någon som skrev vulnerability porn. Att så här, nu är jag så sårbar, och liksom jag ska liksom kapitalisera på min sårbarhet. Att så här, vi har alla olika stilar och sätt. Men där någonstans försöker jag...
Men kul, för jag skulle nog klassificera ditt inlägg som ett utbildande inlägg ändå. Alltså jag tyckte att liksom grundkänslan i inlägget var mer... Så här kan det också gå till, och så här resonerar jag, och det här tar jag med mig framåt. Så att, jag tog det inte som ett sårbart inlägg ändå. Jag förstår, var ganska talande liksom, för att det var absolut inte det. Så att jag tror också att när man delar någonting sånt och fortfarande vill framstå som professionell, som ju du gör, då är det nog just den där utbildande biten. Om du tänker att du hade strykt allting som var det i inlägget, då hade det blivit kanske lite martyr i det hela. Mm. Du tog med dem på resan och tänket och så. Mm. Och det kan väl bli en liten övergång till den här Facebookgruppen som jag har som heter Nordens yogalärare, då bytte namn här. Där kom det faktiskt ett inlägg så sent som igår just på att är det fler som längtar efter att ha fulla kurser? Alltså folk anmäler sig i sista sekund och så. Och så fick hon som postade fick en hel del svar på det. Och uppenbarligen så finns det jättemånga yogaprenörer där ute som just i detta nu sitter i augusti och är så här, varför bokar inte folk? och om jag får komma in med mitt perspektiv på det, för att, eftersom jag tror att det här är något som rör många. I podden som jag släppte, det är ju då poddavsnitt 40, så att förra veckan. Jag tänker att jag har gjort 40 avsnitt. Jag är lite glad över det faktiskt. Jag som skulle ju släppa 10. Men då pratar jag om vad ska vi göra. Jag ger två tips på vad ska man göra om man sitter här och höstterminen inte riktigt ser ut som man hade tänkt sig. Och två steg finns att gå. Jag upprepar lite grann här, men det är det jag delar med mig i Facebookgruppen också. Alltså ett, titta på vad har du gjort för någonting? Hur har du planerat för det? För att det man brukar kalla för kundresa, det är ju någonting som vi styr över. Vi kan inte sitta hemma på kammaren och säga dumma kunder som inte bokar sig i tid. Utan det är vi som styr kundresan. Och det gör man ju med hjälp av boka tidigt rabatter. Man kontaktar befintliga kunder och liksom säger så här, boka redan nu i maj, höstterminen, så får du det här braiga erbjudandet. Och sen har man bokat tidigt rabatter för nya kunder. Man lägger på lite bonusar, man liksom fixar och donar. Och sen kan jag varmt rekommendera att sista bokningsdag, den kan ju med fördel lägga 1-2 veckor innan kurserna verkligen börjar. Sen släpper ju du på slentrianbokningar, det gör du ju säkerligen. Men du driver folk till beslut, du driver folk till avslut. Och det här är ju grundläggande för att du ska få den här hållbara ekonomin som jag tjatar om hela tiden. Så att i den bästa av världen så tycker jag att när du börjar få igång din verksamhet, då ska ju du, när vårterminen är avslutad, då ska ju du ha minst halvfulla bokade kurser till hösten, liksom redan. Det är där vi jobbar nu.
Alltså, jag skrattar inte åt dig, jag skrattar åt mig. Vi är så jävla olika. Alltså, jag har ju inte bestämt än för att jag ska ha en vårtermin. Som alltid, jag blir så otroligt imponerad när jag lyssnar på dig. Det låter så genomtänkt och planerat och logiskt. Det låter hållbart. Det låter görbart. Men det är ändå jättelångt ifrån där jag är. För det, på tal om, jag hade lite, som sagt, jag har varit mammaledig, så jag har ju, jag ska inte säga gjort noll, för att jag har inte gjort någonting, för att det kliar mina fingrar. Men jag kände panik över det är bara 9 stycken anmälda. Åh nej, och då igen kommer paniktänket. Jag kommer aldrig kunna ha en utbildning igen. Det här är de sista jag har lyckats samla ihop. nu måste jag inte gå tillbaka till ett heltidsjobb. Det finns ingenting jag kan göra. Det är kört. Och jag säger, Veronica, okej. Och det är liksom, jag kan skratta, för att nu kan jag ju se, förut så kunde jag verkligen gå in i liksom nedgående spiraler och verkligen fastna i det här tänket. Nu kan jag se det och bara, okej. Ge mig själv lite tid och älta det här, känna det här. Jag har lyckats förut. Jag har haft en utbildning där jag hade 6. Utbildningen efter hade jag 14 anmälda. 9 är ingenting. Alltså det är inte lågt, det är inte dåligt. Jag har varit mammaledig, jag har knappt gjort någon jättefin angelika marknadsföring. De har droppat in av sig själv. Bara för att det är 9 anmälda till höstens utbildning så innebär det att jag ska inte marknadsföra vårens utbildning. Alltså det här är inte det sista försöket. Det är så mycket tankar. Och när jag kan se de här tankarna, just det, okej. Paniken kommer, jag kan distansera, jag kan se det här varför det är. Sen kommer samtidigt som jag distanserar mig från det tänket, så droppar in 2 stycken anmälningar i min inkorg. okej.
klassiskt.
Så. Men jag vill, jag känner det. Det kanske är med mognad, åldersmognad, men också företagsmognad gör att jag känner mer intresse av och lockelse till att få till det du pratar om. Någon slags struktur och plan som sträcker sig längre än en månad fram. Så jag tror att så här, i januari börjar Otto på förskola, och då kanske jag också får lite tid, för det handlar ju också om, just nu så är det bara så här, den energi och tid jag har. För det skulle vara så mycket skönare att kunna, okej, nu är det januari 2021, nu gör jag planen för januari 2022, inte nu är det januari 2021, vad behöver jag panikplanera att posta på sociala medier för min utbildning som börjar om en månad? Alltså, det är inte hållbart. Nej, och det är mitt företagande.
Du tar ändå på något. Vad som är skillnaden här, det är det man behöver göra är att titta på vad är min dröm. Jag har ju börjat vända på det här med att säga att man ska ha mål. Man behöver ha mål och man behöver jobba mot mål och så. Men jag själv har under 12 år bara stångats med begreppet mål. För jag har inte riktigt fått ihop det. Vad ska jag skriva? Vad ska jag göra? Och så. Men jag tycker att drömmar är mer tilltalande. Och när jag säger drömmar då tänker jag så här. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Alltså verkligen konkretiserat. Hur vill jag att vardagen ska se ut? Vad vill jag göra på morgonen när jag går upp? Hur vill jag att jag och min familjs liv ska fungera? För och nackdel med att ha barn då, du som sitter med lite yngre barn, är ju att man blir ju lite styrd av barnen. Så här, du vet ju så här, nu är det förskola som gäller i några år och sen så blir det skola och då måste man liksom hänga med i de skoltiderna och så vidare. Och jag som har barn som snart fyller 8 och 10, jag vet ju exakt hur veckorna ser ut däremellan. Men när jag drömmer, då tänker jag just på sådana saker att nej men, jag vill att sommaren ska se ut på det här sättet. Jag vill att det ska vara ledigt här. Här är det helt okej att ha liksom en intensiv period att jobba. Så att när jag lägger upp kurser, jag ritar alltid en cirkel som är året. Och liksom alltid putsar ut liksom var ska var och en ligga. Och ska jag ha den kursen där, ja, då måste den börja säljas där. Och så, liksom, och så ritar jag upp, och här vill jag vara ledig. Ja, då kan jag ju inte ha en kursstart precis efter ledighet. För att det måste jobba, då behöver jag jobba hela ledigheten med att sälja in. Alltså att jag letar upp det. För att om man lever termin för termin, då kan man aldrig få den här hållbarheten. Och då finns det absolut de som dividerar med mig och säger jag vill inte planera så långt och det blir låst och jag tappar hela friheten i att vara egenföretagare. Ja, men du har två vägar att gå. Två vägar. Det ena är att planera upp och sen få njuta av friheten som blir däremellan. Alltså där rita strukturen, ha en massa fritt däremellan. Eller så släpper du strukturen och då jäklar får du de där dipparna. Nu är jag ganska hård, men du får det. För då kommer kontot att rasa emellanåt. Det kommer att minska på intäkter och du behöver göra hetsinsatser. Och du behöver göra en del, tycker om living on the edge och ha det på det sättet. Och då är det ju bara att köra på. Men, och det är inte det jag erbjuder mina utbildningar heller. Utan jag är ute efter, jag är ganska tydlig. Det är hållbart yogaprenörskap jag är ute efter. För dig som vill liksom kunna slå ut över året och se att man kan aldrig ta helt semester som egenföretagare. Det, så är det bara, det är bara att gilla läget. Men man får en annan semester, man får en annan ledighet, man får en annan frihet. Ska jag ta det till mitt eget liv just nu? Jag lever ju då ett varannan vecka liv där mina barn bor hos mig varannan vecka. Och den andra veckan så har jag en sambo som bor hos mig. Så Stefan är... Jag har Stefan varannan vecka och jag har mina barn varannan vecka. Och nu är det tur att han också är egenföretagare och jobbar väldigt mycket och är väldigt, väldigt intresserad av mitt entreprenörskap också, vilket gör att vi har mycket att hämta där. Den veckan jag har barn, då vet jag hur jag planerar upp det. Jag lägger inga bokningar som jag inte kan avboka på en barnvecka. Så jag alltid kan vakna på morgonen och hitta kanske ett sjukt barn bredvid mig. Snörvlig, kan inte gå till skolan. Då behöver inte jag få panik. Jag kan bara ställa in, eller nu är de så stora så jag kan lämna dem en timme och åka och ta ett möte kanske eller så. För jag har bestämt mig att de första 6-7 åren av mina barns liv, då om mina barn vaknade för sjuka, då var det panik för mig. Vem FN ska ta den här klassen? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra med utbildningen? Och så vidare. Så jag bestämde mig där att i min dröm, så lite längre fram, för jag kan inte påverka det som händer imorgon, men jag kan påverka, jo det kan jag, men du förstår, jag kan inte göra så stora ändringar. Lite längre fram, då ska jag kunna vakna på morgonen när jag har ansvar för mina barn den veckan och veta att det är lugnt. Jag kan göra det här hur som helst. Den andra veckan kan boka in alla jobbiga saker, allting som inte går. Alltså magsjuka kanske är svårt att gå till jobbet med. Men jag skulle kunna, i och med att jag jobbar digitalt också, så kan jag ju gå och jobba. Och den känslan är så skön.
Ja, och jag... den känslan du har för mål skulle jag vilja säga att jag får lite för drömmar. För mig så känns drömmar men ordet drömmar, då tänker jag på tänkt att du inte har några begränsningar alls. Liksom så här, verkligen storslaget, onåbart kanske ska jag vilja använda. Men kanske, ja, alltså jag förstår ju när du förklarar det, så bara, jag håller med dig helt. Jag skulle inte använda ordet drömmar på det, men det spelar ju egentligen ingen roll vilket ord vi använder. Utan det är det ordet som liksom resonerar med en själv. Men sen så kanske man behöver ibland ha de här onåbara stunderna och bara så här, det som känns helt galet. För det kanske inte är helt galet, det kanske inte är helt onåbart.
Verkligen. Det finns ett begrepp som heter visionsberättelse som en del stora företag jobbar med, säkert mindre också, men jag har stött på det i stora företag. Där är det ju så att företagen ofta sätter en vision, och vision är ju nästintill ouppnåbara mål. Alltså det är någonting som är så stort så att det liksom bara finns där långt, långt, långt borta och är jättestort. Men man jobbar ditåt. Mm. Och för att det ska bli enkelt, då gör man en visionsberättelse. Så tillsammans med sina medarbetare så skriver man en berättelse hur kanske en vecka i företagets verksamhet kan se ut. Så här mår våra medarbetare när de kommer till jobbet. Så här behandlar vi varandra. Så här jobbar vi. Så här beter vi oss när vi stöter på problem. Så här firar vi våra framgångar. Och så vidare och så vidare. Och så har man den liksom tryckt på en enkel flyer som man kan sticka upp till sina medarbetare när det kommer nya eller påminner om och så vidare. Och det är nog den jag har med mig i begreppet dröm. Liksom.
Mm, ja. Mm.
Jag är med på, det är jättekul att du säger nej, så att det citationstecken är, till dröm som jag tänker kring mål. Men om ni förstår begreppet visionsberättelse, så det är där jag tänker.
Den tar till mig. Den landade bra.
Ja. För jag tror att alla yogaprenörer som lyssnar, som känner jag kan inte skapa den där strukturen, jag skulle känna mig låst, jag skulle bli livrädd för den. Jag tror att det är en inställning. Liksom. Jag menar, allt går ju att ställa in. Ja, kör.
Ja, och jag tänker också att för mig, jag har varit där, att jag har inte velat liksom boka upp mig mer än ett halvår fram. Dels hade det att göra med när vi höll på med IVF:en. För jag visste inte, alltså det tog otroligt mycket med IVF:en. Jag förstår inte, det är mycket jag inte förstår, men jag förstår inte hur personer som genomgår IVF, också partnern, men framförallt personen som faktiskt tar hormonsprutor och liksom så här, hur de personerna kan jobba på ett heltidsjobb och fortfarande jobba. För jag är så tacksam att jag hade mitt företagande, för de dagarna graviditetstest och visade sig igen att vi inte var gravida och jag bröt ihop, eller de dagarna då jag var helt galen på hormon, eller liksom när jag fick missfall, eller nu ska jag gå och jobba. Alltså jag förstår inte hur personer liksom har lyckats. Så därför vågade inte jag, eller ville inte boka upp mig längre fram. För jag visste inte, när ska min mens komma? Vilka dagar måste vi åka till Falun? För vi var inte i Stockholm, utan vi bor i nästa Falun. 3,5 timmar bort, en hel dag som går där. Och sen ska det vara det och det. Och sen ska vi till läkaren. Så det var ju så mycket som begränsade mig. Sen inser jag också att varför jag inte vågade boka längre än ett halvår fram, det var för att jag trodde inte på att jag skulle ha ett företag. De tankarna som kom igen nu när jag bara hade nyanmälda, det var, åh nej, det är slut. Det är slut. Som att det var liksom en begränsad skål med personer som någonsin ville gå. Jag hade liksom dränerat den här skålen med personer som ville gå med den här utbildningen. Det var slut. Och det har varit en så begränsande uppfattning genom mitt eget företagande. Att jag vet inte ifall jag kommer kunna hålla för utbildningar om ett halvår. För inför länge vill anmäla sig. Därför kan jag inte boka upp mig 2 år fram. För ifall den här begränsande skålen är dränerad. Och så har jag bokat upp mig 2 år fram. Då kommer jag stå där med planer för utbildningar som ändå inte kommer få anmälningar. För att jag har ju tagit slut på dem som vill gå mina utbildningar. Jag hör ju nu, särskilt efter att ha lyssnat på 40 avsnitt av Yogaprenör-podden. Så hör jag ju så här, okej. Det finns alltså mindset, inställning, den egna tillräckligheten. Och sen också väldigt begränsande att men bara för att inte den här Västeråsutbildningen gick i höst, så innebär det ju inte att Västeråsutbildningen inte skulle kunna gått i vår nästa höst. Eller den kanske kunde gått i Örebro istället. Eller liksom, Verkligen. Så ja, jätteintressant att inse det.
Jag älskar att du tar på det här. Alltså, ja, det är ju någonting vi måste bestämma oss. Ska jag driva företag eller inte? Och kanske för att ge en input på dig så är det ju då, nej, det kanske inte blir Västeråsutbildningen. Det kanske aldrig blir av. Eller det kanske inte blir. Men du kommer ju inte sluta utvecklas. Du kommer ju fortsätta att fixa och dona och förändra dig och lära dig nya saker för att du är sån som individ. Så att, att slå fast i att jag är företagare och tänker fortsätta vara företag, det är ju liksom som, du får skriva det på badrumsspegeln helt enkelt. Hej företagare! för att du ska tro på det. För att det går inte att vara företagare halvårsvis och få det hållbart. Det kan vi fastslå. Halleluja!
Angelica, det borde skrivas ut på en post och sättas på Instagram.
Ja, det är den vi får ta här. Ja, men det är en sak att göra. Och sen måste jag få landa lite i den där skålen som är tömd. För nu ska ni få en helt verklig historia. Den finns i två versioner, men den handlar om samma sak. När jag startade Studio Karma i Norrtälje så har jag en underbar redovisningsekonom som har varit med, en konsult som har varit med mig hela vägen. Hon berättade ju ganska tidigt för mig att ja, det kommer ju finnas en väldigt begränsat antal människor i lilla Norrtälje som kommer vilja yoga. Så att liksom ha det med dig. Jag vet inte om jag var dum eller så, men jag lyssnade inte på den överhuvudtaget. Och glad är jag väl för det när jag 10 år senare kunde sälja en studio med flera tusen deltagare och liksom att allting funkade. 30 drop-in-klasser i veckan och så vidare. Alltså det funkar absolut, absolut. Men sen är det ju barnyoga.com då, mitt andra företag. Där hann jag väl köra i 1 år eller 2 år eller något. När min älskade redovisningskonsult igen då säger att ja, det måste ju finnas en begränsning på hur många som vill lära sig barnyoga. Jag har hållit på sedan 2012. Det är ganska snart 10 år och jag har utbildat lite fler än 2000 deltagare. Och igår hade jag webbinar med 116 anmälda för intresse av barn- och tonårsyoga. Och idag är de nästan 200 till som kommer på webbinar. Det är klart att det är skillnad på webbinar och det är skillnad på att ha köpt en utbildning. Men intresset finns ju där. Och det är det vi behöver hitta. Vad finns det för problem där ute? I mitt fall så är det att det finns stress och oro hos barn och tonåringar. Jag har kunder, det är ju de vuxna, det är inte barnen och tonåringar, utan det är vuxna som tycker att det här är ett problem. De ser ett problem i att det finns stress och oro hos barn och unga och man vill hjälpa till. Och det är man beredd att betala för. Och där är min affärsidé. När det kommer till dig så skulle det då kunna vara, det finns de som vill bli yogalärare eller vill utvecklas som yogalärare i och med din fördjupningsutbildning. Som har hittat att de vill ha en yogalärning i en lärarutbildning i en modern kontext, skulle man kunna säga så. De vill inte att det ska gå efter mallar. De vill ha det liksom hands-on, hur man tänker. Och det är man beredd att betala för. Där har du din affärsidé.
Mm.
Och då jagar inte du efter varenda människa som är intresserad av att bli yogalärare, utan du är intresserad av dem som är intresserade av det som du erbjuder. Och då kommer det här med nisch och då kommer det här med målgrupp liksom. Det här är ingenting man löser över en dag. Alltså det här är jättekrångligt. Och efter att ha coachat de här nästan 100 yogaprenörerna sedan i vintras så har jag fått lära mig jättemycket givetvis, och jag ser hur lätt det är att fastna i fel snurra. Att man liksom gräver in sig i ett hål och säger det går inte. Och jag är bara så här, jag har varit där själv 8000 gånger och jag landar där igen. Det är därför man har det här nätverket, man har någon att bolla med, man har en coach eller liknande, för man behöver liksom spräcka hål på bubblan ibland eller bli visad nya vägar eller bli utmanad. Jag hade själv en coach som en dag sa till mig, vi gör så här Angelica, du får aldrig mer leda yoga. Alltså aldrig mer leda yoga. Vad gör du nu? Och jag sa ju bara, nej men va? Nej men det går inte. Ja men du har ju suttit här och klagat på en det ena, en det andra. Liksom. Så här, vi bara bryter. Vi ringer upp banken och kollar om du inte kan få en anställning igen. Och så får du aldrig mer leda en yogaklass i ditt liv. Liksom. Nej men det går ju inte. Alltså man behöver ha de här insikterna som kommer. Och i morse, lite som upppeppning för det här, så lyssnade jag på din och Johannas fantastiska podd som har varit en jättestor inspirationskälla till mig, Yogalärarrummets podd, som jag fortfarande går att lyssna på i efterhand även om den inte är aktiv.
Vi skjuter igång. Jag bara säger, vi kommer i september. Ja, kör vidare.
Love it. Tack. Det var den bästa nyheten idag. då pratade ni om ja, men det här där vi faktiskt skapade en riktig kontakt om hur man kan försörja sig som yogalärare om man leder på studio och det finns klausuler att man inte får jobba på andra ställen och så vidare. Och jag lyssnar på det nu och det var därför det var roligt, för nu har ju vi hunnit prata en väldigt massa mer, så var jag så här, jag vill hoppa in i samtalet om och om igen, för att ni gjorde precis den, den fastnar i en bubbla, det är ingen kritik, utan liksom bara, då är man i den här bubblan, det är precis där man behöver gå in och så här, ping pong, så här kan man också göra, så här kan man också tänka, och det är väl lite det som är tanken med det här samtalet mellan dig och mig, och du som lyssnar har ju nu värsta möjligheten att liksom skicka in tankar till oss och kommentera och så vidare, så att vi kan lyfta upp det framåt, för att det behövs en ny tanke, nya snurror i yogavärlden för att vi ska få det här att bli hållbart, för nu är jag trött på utbrända yogalärare.
Amen, jag slänger upp handen här, ja. Och där vill jag säga, jag håller med om till 1000%. Okej, det räcker med 100, men jag skulle verkligen säga 1000 så att man förstår att jag håller med. Jag håller med till 1000% att vi fastnar i en bubbla. Och det var det som var så skönt när du kommenterade på den tråden i Yogalärarrummets Facebookgrupp. Där du sa att så här, jag skulle bara vilja liksom nyansera lite. Dels så uppskattar jag verkligen tonen som du hade. För det var ju en, jag vet ibland, jag jobbar på det, men jag kan ibland bli väldigt tvär i min ton, även fast jag inte menar det, så förstår jag att den liksom uppfattas som tvär från andra. Men din ingång var så här, ja, jag hör vad du säger, jag skulle bara vilja liksom, inte att du förminskade dig, men jag skulle vilja lägga till lite tankar, eller har du tittat på det här? Du hade liksom en väldigt varm ingång fast vi inte höll med varandra, vilket också ledde till att vi pratade om det, vilket också ledde till att det var därför jag och Johanna var med här i Yogaprenörpodden första gången, för att du gav oss, och jag sitter ju det avsnittet här listan på, jag bara, ja, men gud, men herregud, ja, när vi tre pratar om det, för att jag fick ju helt andra alltså infallsvinklar och insikter och synsätt, och det är så otroligt viktigt att kunna vara ödmjuk i att jag inte vet allt. Mm. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att vi vågar lita på kollegor och stötta oss mot varandra, även fast, jag sagt det förut, yogaprenör och yogalärarrummet skulle kunna vara konkurrenter, men vi är inte det, utan vi hoppar mellan poddar och vi är inne i varandras grupper, och liksom för att vi har liksom, du är mer på liksom företagsdelen, vi är mer på pedagogik, liksom yogalärarrollen, men vill fortfarande ha communities där man kan liksom dela och fråga, för att visa, alltså, jag avskinner folk slänger in amerikanska, men walk your talk, alltså att du lever som du lär på svenska. För att vi har, jag gillar att säga, liksom, vi tangerar samma sak, men vi kan fortfarande stötta varandra, och det är det här som är så bra. Vi är i samma bransch, du är jättebra på företagandedelen, jag lyckas med mitt företag trots att det inte är strukturerad, så jag tänker att när jag får struktur på det här så kommer jag bli hur bra som helst.
Sky's the limit.
Ja. Och jag har liksom, jag har andra bra egenskaper, åsikter om allting. Så vi kan liksom, okej, okay, du tänker på det så, okej, okay, strålande. Och det är det som är det fantastiska i mötet med andra människor, när vi lyssnar.
Ja. Och vet du, vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om just konkurrens, tänker jag. Jag noterade det här, för det är någonting som, om jag fick göra om min resa, så vet jag en hel del erfarenheter som jag skulle vilja ändra på, eller ha gjort annorlunda, eller som jag tar med mig framåt, just kring konkurrens och liknande. Och jag har aldrig någonsin stött på att det är så komplext som det faktiskt är i yogalärarvärlden. Så att, det är liksom inte, det är inte på individnivå vi gör en massa fel, utan det har liksom blivit en ganska konstig sfär. Så jag gör en notering, så skulle vi kunna ta en dejt till kring det. Men jag vill backa tillbaka till det här med tonen, som du sa. Nu, jag vet ju att det är en hel del som lyssnar som liksom har jobbat med mig och känner mig och så vidare. Och jag hoppas att jag framstår som en trevlig människa. Det är i alla fall vad jag hoppas att göra. Men ja, jag får också väldigt, väldigt ofta höra att jag är för liksom hård, för rak eller för klippt. Liksom. Alltså det blir för hårt på det. Och det händer ofta, så att det är inget som är. Och det, ibland tänker jag att det kan vara att när jag har mitt service mind på mig så är jag väldigt liksom lyhörd och liksom mjuk i tonen så. Men när jag är i business mode så blir, liksom, blir jag väldigt kort. Och då blir kontrasten så väldigt stor. Det här är i alla fall vad jag liksom själv, för jag använder mycket, mycket tid och bollar kring det här. Inlägget som jag skrev i tråden till er, det gick sig igenom några gånger kan jag säga, för att jag verkligen ville att det skulle framstå så. Jag tror att det här är viktigt att tänka på i sociala medier och allt som är skrivet, hur man lägger fram det. Och försöka undvika skrift så mycket som det går. Det händer saker när vi träffas på det här sättet helt enkelt. Det är ju bara det. Men jag har tagit till mig jättemycket. Jag tänker att vi hela tiden utvecklas. Så att på temat när det inte riktigt blir som man har tänkt sig, så är det verkligen en sak som jag har lärt mig. Och fortfarande jobbar med dagligen. Hur jag ska bete mig.
Ja, och där vill jag säga två saker. Å ena sidan så är jag så otroligt trött på att vi som kvinnor ska liksom, och inte alla kvinnor, men på en kvinnomakronivå, att vi ska, och nu ska jag linda in och jag ska servera när du är på bästa, när månen står i linje med, du är på bästa humör, då ska jag kanske lägga fram det här lite ursäktande för att det inte ska vara för kantigt. Och det här är så otroligt inprogrammerat, nu blir jag upprörd, nu ska jag lugna ner mig. Det här är så inprogrammerat i oss att vi ska vara härliga, bekväma, sköna, glada. Och jag är ytterst trött på det. Och samtidigt, nu är fortfarande på ettan här. Jag är samtidigt med dig om att vi liksom måste vara medvetna om hur det kan landa hos mottagarna. Och säkert i text, säkert med folk vi inte har relation med. Att så här, det här det faktiskt var så här det kan mottas. Del två av det här. Jag började brinna när jag gick på industrigymnasium. Så man höll på att svetsa. Så jag började brinna. Jag var typ 16 år.
Gud.
Ja, så jag hade ett stort ärr på mitt ben, på mitt spalben. Så jag åkte till vårdcentralen, som fortfarande ligger på, liksom, det är en jättestor industri, så det finns en vårdcentral liksom, på jobbet. Mm. Min mamma jobbar också på det här jobbet. Klockan är typ 2, jag ringer min mamma och säger, mamma, jag har börjat brinna. Jag ligger på vårdcentralen. Hon säger, jag slutar om 2 timmar, jag kommer då. Alltså, så hemifrån mig så har vi liksom, jag är den mjuka i min familj. Hemifrån mig så är det en väldigt hård ton. Vilket innebär att det är klart varför jag tycker att du är, vadå, kantig? Alltså jag tycker du är jättemjuk och liksom, bättre, inte empatisk men typ, inte politisk men diplomatisk. Så att vi uppfattar ju saker på helt, alltså vi har ju med oss vårt bagage och vi kommunicera på olika saker. Vi har dröm, mål, vision. Vi har olika värderingar i ord. Det är också jätteviktigt när vi kommunicerar att liksom inte utgå från mig när jag kommunicerar med dig, utan se till helheten. Det var bara en jättelång harang. Jag vet inte vad jag ville. Fortsätt.
Jag tycker att det är väldigt utvecklande. Det var ju en av de sakerna som jag faktiskt sa när jag bjöd in dig till att kan vi inte prata om det öppet i podden? Så, för att du är duktig på att sätta ord och vända och vrida på det. Och det är viktigt för ens utveckling att göra. Och du och jag har sinsemellan pratat om stora systersyndromet. Att ibland när man har åsikter så kan det låta som att man har rätt eller tycker att man har rätt. Men ibland behöver man få sätta sin åsikt för att få kommentarer och sen kunna vända på åsikten och utvecklas. Och göra det öppenhjärtligt liksom. Och det måste jag säga, jag är sjukt imponerad av dig, framförallt i den här diskussionen med klausuler kring yoga studios, för där gjorde du ju en, inte en hel vändning, men du gjorde en hel öppning kan man säga för att ta in annat, vilket jag tycker är underbart och jag ser och lär. Men ja, så vad kan vi lära oss av det när det inte riktigt blir som man har tänkt? Alltså, det är lite grann som att sitta och vänta på höstterminen, på att vänta på att deltagarna ska anmäla sig. Alltså man får ju titta, så här, vad har jag gjort för någonting då? Vad har jag byggt upp det? Vad gjorde jag? Ja, jag var lite hård och kantig där. Eller jag har inte gjort boka tidigt erbjudanden eller så. Hur ändrar jag mig till nästa gång? Det är väl egentligen det mindsetet som gör att vi tar oss framåt. Jag har ett poddavsnitt i våras som handlar om dynamiskt och statiskt mindset. Gå tillbaka och lyssna på det om du vill. Just att det statiska mindsetet är ju att men nu blev det inte som vi hade tänkt oss och då är det fel. Då är det ett misslyckande, då funkar inte det här. Det här kan inte jag och så vidare. Det dynamiska mindsetet är ju, oj, jaha, så där kunde det också bli. Vad tar jag med mig av detta? Det gör inte mindre ont för den sakens skull, ska jag säga. Det är de som möter mig ganska hårt i och med att man upplever mig som hård ibland. Det är inte så att jag tar till mig mindre än någon annan. Jag ligger också och skakar på soffan emellanåt. Liksom.
Mm. Jag tänker också, där är så viktigt det vi har pratat om. Nu vet inte ifall det är du och jag, eller jag och Johanna, eller du själv. Någon har sagt det. Någon har sagt det bra. Att ha koll på sin ekonomi.
Mm.
För att om den här terminens framgång är det som avgör ifall du kan fortsätta som företagare, så lever du, alltså jag skulle inte kunna andas så. Det liksom, du lever väldigt, jag ska inte säga farligt, men ohållbart kan vi använda. Att så här, när du, om du väljer att du har gått en yogalärarutbildning, och nu vill jag bara hålla liksom, klasser vid sidan av. Okej, okay, då har du fortfarande förmodligen kvar ditt jobb. Eller ersättning från A-kassan eller vad du nu har. Mm. Att liksom, då kan du inte... det är ohållbart att tänka att jag ska börja försörja mig på de här klasserna som ska vara vid sidan av. Eller att nej, nu vill jag öppna en yogastudio. Kör! Shoot på den. Men vad har du för liksom, budget? Vad har du för... Vad heter när man har pengar sparade?
Buffert.
Buffert. vad har du för buffert? Liksom, har du, det är så här, nu ska jag starta, jag måste gå plus första månaden. Det kommer förmodligen, med all sannolikhet så kommer det inte att hända. Så att liksom ha en buffert och en budget som gör att okej, den här höstterminen, den gick inte som planerad. Nu är jag tillräckligt, jag har lyssnat på 40 avsnitt av Yogaprenör. Jag har tagit mig tid, kanske hittat en kollega som jag kan bolla med eller bokat en heliga eller någonting. Och så här, nu, augusti, jag skulle ha behövt 30 stycken anmälda till min nybörjarkurs. Det är 10. Jag skulle behövt 30 stycken anmälda till min öppningskurs eller öppna klasskurs. Det är 0. Det kommer bli en tung termin, jag kommer inte finna in pengarna, men jag har en buffert så att jag kan liksom klara mig ett år framåt. Och jag tittar nu på det som du säger, Angelica. Vad har jag gjort? Vad har jag inte gjort? Vad behöver jag göra inför vårterminen? För ifall det är så här, nej det gick inte, nu måste jag lägga ner.
Mm.
Alltså jag skulle inte kunna sova. Det skulle inte gå.
Nej, och det är många som lever så. Jättemånga. När jag coachar.
Det märkte, låt, men det märkte vi i covid. Hur många som, du vet, på en månad, nu är mitt konkurs, mitt företag nedstängt. Jag bara, vänta, vad har varit dina pengar? De har liksom levt på veckoklassintäkterna. Jag blev så, kände sån sorg för alla som levde så och inte kunde fortsätta företagande. Fortsätt.
Nej, men det är så vanligt. Det är liksom, och jag vill liksom, för att inte liksom skuldbelägga, låta som fröken duktig eller någonting annat, så säger jag så här, det är brist på kunskap. Alltså hos nästan alla. Och det är därför vi sitter här med yogalärrummet och yogaprenör med liksom idén om att utbilda, att ja, yogaprenörpodden och yogalärrummets podd också. Bara liksom utbilda, belysa och så vidare. Men det är klart, jag hade en gruppcoachning i måndags till exempel inne i den här Nordens yogalärare. Och då blir det ganska roligt när det är så här, kan jag få exakt den här mallen? Kan jag få ett svar på exakt det här? Det finns ju inte det. För i så fall, skulle jag sitta med de liksom 100-procentiga svaren, då skulle jag vara jätterik just nu. Utan det är ju, var och en behöver göra sin egen resa. Och den egna resan, det är den som gör oss till unika. Och det är den som gör att vi inte behöver hålla på och se konkurrenter i varje hörn och så vidare. Det sitter ihop. Det är en väldigt, det är det som är så coolt med yoga. Det hör ihop med yogan hela tiden. Så liksom, entreprenörskap på yogiska är skitkul. Det är jätteroligt. När jag drar en workshop, ja, det är några av workshopen som jag drar inom yogaprenör, de som är medlemmar, då är det så roligt för att när jag drar sådana ämnen som att ha rätt mindset och vara snäll mot sig själv och vara inkännande och så vidare. När jag gör det i andra branscher, då är ju det så här, åh, nu kommer den här flumtimmen liksom. Alltså, åh, det är svårt att ta till sig. Vi yogalärare kan ju det där och vet det där och är väldigt öppna för det. Sen behöver vi liksom bara styra om det in i det här med liksom det hållbara företagandet. Och det är ju där min affärsidé är. Jag kan liksom översätta entreprenörskapet på yogiska och förklara det på ett enklare sätt och sen också finnas tillgänglig och liksom göra de där bitarna. Och det är ingenting, jag sitter inte med svaren, men jag sitter med de bollningarna, erfarenheterna och jag vet vart man kan hämta kunskap. Och det är det som är skillnaden liksom. Så att jag tänker så här, kunskap åt folket, våga öppna upp. Tänk dig så här, jag har gått en yogalärarutbildning och då lärde jag mig allt det här, nu är jag en bra yogalärare. Nu vill jag bli en hållbar yogaprenör, då behöver jag skaffa mig kunskaperna för att bli det. Var inte hård på dig själv. Se det inte som ett misslyckande. Bara se det som att nu är det dags att ta tag i det. Det är mitt lilla brandtal för dagen. Strålande, hörru du. Allt det här var när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Jag kan väl skicka med en från mig också då, innan vi ska runda av. Och det skulle jag faktiskt vilja säga är den här sommaren. Av den anledningen att jag hade planerat en jobbsommar och var okej med det. Jag skulle ha mina barn 2 veckor i stöten och så var ledig 2 veckor och så har de 2 veckor. Så totalt har jag haft 7 veckor med mina barn. Då har jag varit förhållandevis ledig, absolut. Så jag ska inte klaga överhuvudtaget. Men jag har landat lite i den här lanseringshetsen som finns i de som jobbar med onlinekurser och så vidare. Jag lyssnar på många amerikanska poddare och duktiga utbildare, även på en hel del svenska. Där följer en väldigt amerikansk mall hur man ska bete sig när man jobbar online. Vi sitter och nickar här nu för er som inte ser. Och jag har liksom känt att jag har varit tvungen att kliva in i den där bubblan för att testa vad är det de håller på med. Nu får jag alltså tänka att jag har ändå varit företagare sedan 2009. Jag har sålt onlinekurser ett par år. Jag har sålt kurser och utbildningar jättelänge. Men de har ett annat sätt att tänka, så jag var tvungen att gå in i det lite grann och lyssna, testa och verkligen få känna på det. Jag blev lite för insupen mer än vad jag hade tänkt mig. Jag provade att göra lite såna bootcamps, lite sommarbootcamp, testade både gratisvarianten, tog betalt. Jag har poddat hela sommaren, jag har planerat inför hösten och lanserat och så vidare. Jag tycker att det inte passar mig. Så att när det inte riktigt blir som man tänkt sig, så var det nog att jag tänkte, här har jag hittat någonting jag kan förhålla mig till, en mall som finns som jag kanske kan rida på. Och så känner jag att nej, jag ska faktiskt fortsätta mer som jag har jobbat tidigare. För det har gett mig en stabilitet, det har gett mig pengar på kontot. Det har gett mig ett sätt att jobba som jag mår bra i. Nu har jag provat. Och därför så, även de här 7 veckorna jag varit ledig med barnen, så tycker jag att lite för mycket tankeverksamhet har gått åt till att sitta och vända och vrida på saker och ting. Så det tar jag med mig framåt.
Då kommer mina följdfrågor. Ja. Allt tre. Okej. Okay. 1, tycker du att det kändes rent? Det är en väldigt, du ser mina ögonbryn, en väldigt ledande fråga. Tycker du att det kändes rent? 2, kan du konkretisera vad det var som inte funkade? Och vad är det med ditt gamla sätt som du tycker funkar bättre?
Håll alla 3 frågorna nu, för jag har svårt att hålla alla igen. rent menar du, vad som kändes, utveckla den bara.
Moraliskt i linje med din kompass.
Ja. Jag har inte gått utanför min kompass, ska jag inte säga. För jag har gett jättemycket. Så att det är snarare att jag har tagit för mycket tid och energi av mig själv. Jag har gett för mycket mot vad jag skulle vilja ha på sikt. Däremot så kan jag nu, när jag tittar på det i baket, så här, jag har inte gjort någonting förgäves, verkligen inte. Det, allt kan återanvändas. Jag har gjort en stor, stor resa själv. Så jag är inte missnöjd, men jag ser att jag förstår vad du är ute efter. Den hetsen som kan finnas i de här mallarna, de här sätten att jobba på, det passar inte mig i det hela. Och vad var det 2 då?
Du svarade på 2 också.
Jag svarade på det, för nummer 3 var vad var bättre med det andra. Jo, det är att jag vill. Jag tycker inte att det är hållbart att kunna sälja vid några enstaka tillfällen. Alltså den här mallen från USA handlar ganska mycket om att man ska open cart. Man har öppen kassa en vecka eller 10 dagar. Att nu kan du köpa min kurs. Nu kan du göra det här. Inte sen, utan det är precis just nu som det händer. Och det passar inte mig, för jag som person kan tycka att jag har en sån otrolig respekt för folks liv, att man vill kunna planera, man vill kunna veta, ja, jag är jätteintresserad av Veves utbildningar, superintresserad, jag vill gå dem, men min höst är lite tjåkad, och då ser jag att ja, men i vår har du det också, då hinner jag spara pengar, jag hinner få ihop det med familjen, jag hinner bla bla bla, alltså anmäler jag mig till våren. Och du då som entreprenör skulle ju kunna säga att du har en boka tidigt rabatt så tidigt som oktober. Vilket gör att jag bestämmer mig. Jag hoppar på. Jag köper och då blir du säkrad och jag vet att det funkar. Jag tycker att det här är sälja från en månad till en annan eller en öppning till en annan. Jag vet inte om det är amerikanskt. Jag kan förlita om USA för att säga att exakt det är det. Det känns amerikanskt i mig. Men jag vill fortsätta med min planering. Jag vill kunna erbjuda den till mina kunder. Att nu, det kommer kosta så här mycket. Du kan hoppa på tidigare och få ett bättre pris. Det här är tiderna som gäller och så vidare. Sen kan saker förändras. Och det skriver jag in i mina köpevillkor hela tiden. För att jag är inte mer en människa. Och uppenbarligen kan det ramla in pandemier och gud vet vad som förstör planering. Men ja, var det svar på frågorna?
Mm, absolut. Nej, men jag håller med om att det är väldigt amerikanskt. Jag tänker Amy Porterfield. Du har inte sagt något namn. Jag säger Amy Porterfield. Känns som att hon är en av de som jag vet som har bidragit till att sätta den tonen. Och det är verkligen sailed by fear. Åh nej, mitt liv. Jag kan inte tillräckligt. Jag har inte tillräckligt. Men om jag köper den här kursen, då kommer jag kunna. Marie Forleo är ju en annan. Som jag länge, båda två, jag bara, gud, de här är grymma. Men jag liksom, när jag kunde ge mig själv lite, för jag är på väg att köpa Marie Forleos B-school som var typ 25 000. Vilket, det är inte en orimlig summa, men det är också att personer som, för då hade de också den här, i den här lanseringshetsen, Facebookgrupp, och då var det personer som, och det är en helt annan sak i USA än i Sverige. Alltså personer som inte har pengar har inte pengar på riktigt i USA, för de har inget socialt nätverk som vi har. Men vet, kvinnor, framförallt afroamerikanska, som jag såg i gruppen, kvinnor som vet, inte har några pengar, som tar lån för att köpa B-school, alltså Marie Forleos stora premium-grej. Och blir liksom lovad, du kan ju aldrig bli lovad lagligt, men så här, det här är en investering, det här kommer tillbaka tiofalt, och så lägger de upp sina testimonials från kunder som har seven figures, launch sales, jättekända. Man bara så här, det här, jag tvivlar inte på att de här personerna har gjort en bra, men om du får 1000 anmälda och du har 5 personer, det är inte svårt att hitta 5 personer som har gjort en bra lansering. Det är det jag menar med, var därför jag frågade väldigt riktat, ifall du tycker det kändes rent, för jag tycker inte att deras säljtaktik är ren. Jag tycker att det är verkligen fear of missing out, det är att gå in i hjärnan och trycka på rädslor, överlevnad, framförallt i USA där man ska liksom vara sin egen smed. Och jag tycker att det börjar infiltrera, alltså onlineverksamhet börjar också växa i Sverige, och det är, eftersom vi tittat i USA så är det så många som har den säljtekniken, och jag får annöd och avföljer.
Jo, och jag känner att det känns skönt att ha provat en hel del saker. För att jag har tagit med mig jättemycket lärdomar utifrån den. Jag kommer ta med mig en hel del saker. Men fortfarande, hade jag stått här för 10 år sedan så hade jag inte vetat vad jag kunde backa tillbaka till. Vad jag kunde hämta för någonting. Och det vet jag nu. Så att jag känner mig väldigt trygg och grundad inför hösten. Känner att jag har ännu mer att plocka med mig till de yogaprenörer som går med mig. Det finns inte en rätt väg, så är det bara. Men man kan få ta del av erfarenheter och kompetens och liksom skapa sin egen väg och inte gå göra alla misstag liksom, där utifrån.
En tanke bara gällande din lansering. Jag upplever att ifall inte jag hade... Alltså, jag tycker att din lansering inte har känts så säljig. Den har känts väldigt bjussig. Och jag, ifall jag inte hade vetat, alltså dels, jag sa det till dig att det här är det jag hade önskat hade funnits när jag var ganska ny. För att det känns som en så otroligt bra grund att stå på som yogaföretagare eller yogaprenör. Men också att, så där jag är idag när jag börjar titta på vidareutbildningar eller köpa kurser eller någonting, så vill jag ha, dels vill jag ha en känsla av personen som håller kursen. Men också av vad kursen innebär. Och när det är större siffror, alltså över 10 000, då blir jag direkt väldigt restriktiv i att investera. För att det är en investering, jag ser det som en investering. Men ifall inte jag har en känsla för personen, eller ifall jag bara, liksom, om jag bara ska gå in på en sida och se liksom, det här är vad som ingår i utbildningen. Ska jag betala 20 000 för det här? Men som i din lansering, jag har liksom fått... Du förstår hur du tänker, vilka bollar som är viktiga för dig, vilka aspekter man kan pröva på programmet. Så här, det känns okej, men då kan jag verkligen, då vill du vara säker på att jag är rätt kund för dig. Och det känns rent för mig. Än att så här, man bara, nu ska jag få in typ de här, jag får så mycket reklam att man ska köpa typ mallar för $27. Ja. Du kan köpa det här paketet med social Instagram-mallar, så behöver inte du skriva copy på ett år. Och alla kostar $27. Och det är så, jag har ingen aning om vem det är som säljer. Jag har ingen aning om vad det är som är i. Det är en sån liten siffra, så jag har köpt en gång 27 bara för att se vad fan det är det i. Men det är ingenting jag har använt, och jag har inget förtroende för personen som sålde det. Men $27 kan jag, men när det kommer liksom till, vad kostar yogaprenör? 20 000?
Ja, nästan. Ja, 19 000.
Plus 19 000. Mm. Det är en investering. Särskilt om man är ny som yogalärare och vet så här, precis kanske vill börja satsa på yoga, bli yogaprenör. Då vill man liksom veta vad det är man investerar i. Och därför känns det liksom mer rent och helt för mig än typ biskol som egentligen, och vet du vad? Nu ska ni få lite skvaller. I både Marie Forleo och Amy Porterfield, när du köper i ditt köpekontrakt, så står det att du får inte, det här är så bra för jag har aldrig köpt någonting av dem, du får inte prata negativt om deras produkter.
Jag vet.
Hur sjukt är inte det? Och det påverkar ju också, det finns ju bara så här, oh my god, I love B-school, oh my god, I love Amy Porterfield. Ja, det är klart, du får inte säga någonting, för du blir stämd. Okej, okay, nu är jag lugn, tyst, Veronica.hej.
Det är det vi ska skriva in i våra köpevillkor. Jag skojar. Ja, men tänk bara en sån sak. Så ni som sitter där ute bara hör gott. Så det här källkritik och så vidare och så vidare. Och jag bygger ju upp mitt företag på sikt. Jag har ju, det här är ju en del av den drömmen eller visionen eller målet som jag såg för några år sedan. Som är ett hållbart sätt för mig att jobba. Och där jag kompletterar dem eller kombinerar det som jag tycker är allra roligast. Och det, de som jobbar med mig, de vet att jag brinner oftast till. Jag brinner inte som du gjorde i din industri. Jag är livrädd för. Jag som brukar säga att jag brinner. Jag brann inte så, men jag brinner ofta till. Jag hjälper ofta till lite mer än vad liksom jag behöver. Eller vad man ska säga. För jag tycker att det här genuint är skitroligt. Mm. Jag känner att det genuint gör skillnad. Jag är ju själv kvinna, egenföretagare, ensamstående med mina barn. Det här är liksom, det här är så viktiga, viktiga grundläggande saker, och jag kan helt ärligt dra det så långt att jag känner att jag hjälper till även liksom med Sveriges ekonomi, för missförstå mig rätt, men alltså det här är så viktiga grejer vi håller på med. Och då råkar jag ha en lång erfarenhet av yogaprenörskap, och där kan jag göra skillnad tillsammans med de här. Och det är som med ett stort hjärta till alla som har varit med mig på resan nu sedan i december. För att det skulle aldrig ha blivit vad det har blivit om inte deltagarna har varit så öppenhjärtiga. Jag har fått mig rejäla utmaningar. Alltså verkligen folk som har vänt och vridit och kommit med åsikter och så vidare. Och jag har ju bjudit upp till dans liksom. Kom igen, säg. Sitt inte där och nicka och bara liksom gilla vad jag säger. Utan vi ska ju vända och vrida på det. Och det kommer jag fortsätta med, för att den här envägskommunikationen blir aldrig bra. Den, liksom är, den är jättetokig att hålla på med. Så, ja, vet du vad som saknas i det här samtalet? Det saknas en Johanna som säger, nu har det gått en timme. Johanna, preach, vi behöver dig. Vi ska runda av, men jag har lovat dig en sak, Veve. Du ville ha lite tips på poddar. Så det tänkte vi ha som ett litet segment här, som det så vackert heter, i poddbranschen. I avsnittet som handlar om poddar, så pratar jag om att jag har liksom definierat mina poddar i olika liksom, ja, segment, eller om man ska säga. Jag lyfter fram min telefon här. Du ville ha någon att lyssna på när man bara dötid, var det inte så du sa? Eller så, som man inte behövde lyssna på så mycket.
Jag vill ha någon som är intressant och kul att lyssna på, men det är inte helt fokus.
Nej, precis.
Alltså, som du säger, att så här, du sitter och lyssnar på podd och skriver ner, de poddarna har jag. Mm. Men det är så här, typ stå disk, bara, nej, vänta, jag måste spola tillbaka. Nej, där vill jag ha tips.
Ja. Och jag, när jag tänkte på det här, så tänkte jag att det här är ju liksom den jobbigaste biten att ge. För det är ju lättare att ge poddar som är så här smarta, bra, liksom så, som liksom speglar min smarthet. Men nu visar jag ju mer den dåliga sidan av mig. Jag tycker att morgonpasset i P3 ändå är lite kul att ha sådär, om jag verkligen inte behöver lyssna. Lite så vad som händer, nyaste nytt. Det är mycket tjafs, det är väldigt... Det är ju extremt lite entreprenörskap i den. Det är ju jättesorgligt. Alltså med tanke på att man lyfter allt som har med kultur och konst och musik att göra. Men så fort man ska säga ett varumärke så är det liksom, nej, får inte säga och så. Tycker ändå att det funkar. Nu bläddrar jag neråt. Jag tycker att Soloprenörpodden är jättehärlig att lyssna på. Nu har Jill Nyqvist kanske lite för mycket smart att säga för att du helt ska kunna liksom zooma ut. Men jag tycker att hon... Jag lyssnar ofta om på Jills poddar. Hon vet att jag höjer henne här. Sen finns det en podd som heter Våra sanningar, som förut hette Mamma sanningar, med Vivi och Karin da Silva. Alltså jag känner mig som, jag blir en bättre mamma och lite bättre människa när jag lyssnar på den, för att de släpper på krav, att det är, vi har alla lite knasiga tankar ibland och så vidare. Så den skulle jag varmt rekommendera. Och sen har jag min riktig guilty pleasure på fredagar när P3 släpper sin fredagsquiz med Hanna Hellqvist och numera Oscar Sia. Världens dummaste quiz i en timme med kändisar. Älskart!
Den tar jag. Soloprenör, den ska, men fredagsquizet, ja.
Jajamän. Jag får återkomma med fler, men de är mina såna där är bara feel good. Har du någon feel good du vill bjösa på, eller var det där det var tomt för dig?
Nej, men alltså jag har ju inte feel good. Jag har ingen feel good. Sekter tycker jag. Jag tycker det är så intressant, fascinerande med sekter. Men vill du må bra så ska du inte lyssna på det.
Alltså det vet ju... du att jag har plöjt 6 eller 7 stycken böcker om sekter den här sommaren?
Det är så. Jag tror att det är det punkt. Ja, vi har inte tid med att utlägga om det.
Nej, det tar vi inte. Okej, vi håller kvar segmentet tips om poddar. Och ni som lyssnar, som ni märker kan vi behöva lite input också. Så skicka på lite. Vad lyssnar ni på för någonting? Tack Veve för detta onsdagsmorgonsamtal som kommer ut snart. Vi ses igen helt enkelt.
Det gör vi. Hej då.
Bra, tack. Hej. Hoppas du gillade dagens avsnitt lika mycket som jag gillade. Jag önskar dig nu en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.